Kapitel 5. Vinternatt. Solen hade hunnit halvvägs från middagshöjd när de väl kom fram till gården med sin kärra. Det var inget stort hus, inte alls lika stort som en del av de vidsträckta bondgårdarna i öster. Bostäder som vuxit under åren för att rymma hela familjer. I Tjofloden betydde det ofta 3 eller 4 generationer under ett tak, medräknat fastrar, farbröder, kusiner och brorsöner. Tam och Rand ansågs lite udda därför att det var 2 män som bodde ensamma på en gård i Västanskogen. Här låg de flesta rummen i samma våning, en prydlig fyrkant utan flyglar eller tillbyggnader. 2 sovrum och 1 vindsförråd låg uppe under det brant sluttande halmtaket. Även om vinterstormarna nästan nött bort rappningen från de rejäla stockväggarna var huset ändå fortfarande i gott skick. Takhalmen var ordentligt lagd. Dörrar och fönsterluckor slöt tätt. Hus, ladugård och en stenfolla åt fåren utgjorde spetsarna i en triangel runt gårdsplanen dit ett par höns hade vågat sig för att picka i den kalla marken. Ett öppet skjul för fårklippning och en vattenså av sten låg intill fårkätten. Precis intill ängen mellan gården och skogen tornade en tobakslada upp sig som en stor kon. Få bönder i Tjofloden klarade sig utan att kunna sälja både ull och tobak till köpmännen när det kom. När Rand tittade in i stenfollan tittade baggen med sina stora horn tillbaka på honom. Men de flesta av de svarthövdade fåren i skocken förblev stilla där de låg eller stod med huvudena nere i mattråget. Deras ull var tjock och lockig, men än var det för kallt att klippa dem. Jag tror inte att den där svartklädde karn har varit här, ropade Rand till sin far som sakta gick runt gården med spjutet redo och uppmärksamt betraktade marken. Fåren skulle inte vara så lugna då. Tam nickade men stannade inte. När han hade gått runt hela huset gick han på samma sätt runt ladugården och fårkätten, fortfarande med blicken fäst på marken. Han tittade till och med in i rökeriet och tobaksladan. Han tog upp en hink vatten ur brunnen, fyllde en kupad hand, luktade på vattnet och rörde försiktigt vid det med tungspetsen. Så skrattade han till, kort och skarpt, och drack vattnet i en snabb klunk. Nej, det gjorde han nog inte, sa han till Rand och torkade av handen på jackan. Allt det här med män och hästar som jag inte kan se får mig bara att bli misstänksam mot allting. Han tömde brunnsvattnet i en annan hink och började gå mot huset, med hinken i ena handen och spjutet i den andra. Jag sätter på en gryta mat till kvällsvarden. Och medan vi ändå är här kan vi lika bra få lite sysslor uträttade. Rand grinade illa och tänkte på vinternatt i Immonswall. Men Tam hade rätt. På en gård blev arbetet egentligen aldrig klart. Så snart man var färdig med en sak var det alltid 2 till som behövde göras. Han tvekade en stund, men bestämde sig för att behålla båge och koger i närheten. Om ryttaren dök upp hade han ingen lust att möta honom med bara en räfsa i handen. Först måste han ta in Bela i stallet. När han väl hade selat av henne och ställt henne i en spilta bredvid kon la han manteln åt sidan och gned märren med nävar av halm innan han ryktade henne. Han klättrade upp för den rangliga stegen till loftet och lassade ned hö att utfodra henne med. En skopa havre hämtade han också, trots att det inte fanns mycket kvar och det kanske inte skulle få mer på länge om det inte blev varmare snart. Kon hade blivit mjölkad på morgonen före gryningen och givit en fjärdedel av vad hon brukade. Det verkade som om hon höll på att sina medan vintern dröjde sig kvar. De hade lämnat tillräckligt mycket foder för att fåren skulle klara sig i 2 dagar. De borde ha varit ute på bete nu, men det fanns inget bete värt namnet. Men han fyllde på vatten åt dem. De ägghönsen kunde ha lagt måste han också samla in. Det fanns bara 3. Hönsen tyckte sitta allt listigare i gömställen. Han var på väg ut mot grönsakslandet bakom huset med en hacka när Tam kom ut och slog sig ned på en bänk framför ladan för att laga seldon, och han ställde spjutet bredvid sig. Rand kände sig mindre olustig över bågen som låg på hans mantel och steg bort. Det var inte mycket ogräs som hade spirat, men mer ogräs än något annat. Kålen var förkrympt, bönorna och ärtorna hade knappt grott och inte en rödbeta syntes till. De hade förstås inte satt allting, bara en liten del av skörden i hopp om att kylan skulle ge med sig så att de kunde få lite mer grönsaker innan källaren blev tom. Det tog honom inte lång stund att bli klar med ogräsrensningen, vilket skulle ha passat honom bra förr om åren. Men nu undrade han vad de skulle göra om de inte fick några grönsaker i år. Det var ingen behaglig tanke. Och han måste fortfarande hugga ved. Rand tyckte att det kändes som åratal sedan han inte hade behövt hugga ved. Men huset skulle inte bli varmt av att han gnällde nu, så han hämtade yxan, ställde båge och koger bredvid huggkubben och satte igång. Furu för en snabb, het eld och ek för lång brintid. Det dröjde inte länge förrän han var så varm att han kunde lägga jackan åt sidan. När högen av huggen ved blev stor nog staplade han den mot husväggen, bredvid de vedtravar som redan låg där. De flesta nådde ända upp till takfoten. Så här års brukade vedtravarna oftast vara små och få, men inte i år. Hugga och stapla, hugga och stapla. Han förlorade sig i rytmen av att svinga yxan och trava veden. När Tam la handen på hans axel kom han ihåg var han befann sig, och ett ögonblick blinkade han förvånat. Den grå skymningen hade fallit medan han arbetade, och redan mörknade den hastigt mot natten. Fullmånen stod högt över trädtopparna, skimrande, blek och buktig, som om den snart skulle falla ned över deras huvuden. Vinden hade också blivit kallare utan att han märkte det, och molntrasor jagade över den mörknande himlen. Nu tvättar vi av oss, pojk, och ser till att få kvällsmat. Jag har redan burit in vatten till två varma bad innan vi går och lägger oss. Allt som är varmt låter bra för mig, sa Rand, slet åt sig manteln och drog den om axlarna. Skjortan var genomvåt av svett, och vinden, som han glömt medan han högg veden, tycktes försöka få svetten att frysa till is nu när han hade slutat arbeta. Han kvävde en gäspning och började huttrande samla ihop resten av sina saker. Och sova för den delen. Jag skulle kunna sova genom hela festen. Vill du slå vad om saken? Tam log, och Rand fick lov att flina tillbaka. Han skulle inte missa Belle Tyne ens om han inte hade sovit på en vecka. Det skulle ingen. Tam hade slösat på ljusen, och i den stora eldstaden av sten sprakade en brasa så att det fanns en varm och glad känsla i stora rummet. Bortsett från eldstaden var det mest framträdande i rummet ett stort ekbord, långt nog för att rymma ett drygt dussin personer, även om det sällan hade suttit så många omkring det sedan Rands mor dog. Några skåp och kistor, de flesta skickligt tillverkade av Tam själv, stod längs väggarna. Och runt bordet stod stolar med höga ryggar. Den stoppade stol som Tam kallade för sin lässtol stod på snedden framför brasan. Rand föredrog att ligga utsträckt på mattan framför brasan när han läste. Bokhyllan vid dörren var inte på långa vägar lika omfångsrik som den på Vinälvens värdshus. Men böcker var svåra att få tag i. Det var inte många gårdfarihandlare som hade mer än en handfull, och det måste räcka till åt alla som ville ha. Om rummet inte var riktigt lika nyskrubbat som hemma hos de flesta bondmoror, Tams pipställ och Jane Whitfarnes resor låg på bordet, medan en annan bok, inbunden i trä, låg på den stoppade stolens dyna. På en bänk vid eldstaden låg seldon som måste lagas, och en hög skjortor som behövde lappas låg på en annan stol. Och inte riktigt lika fläckfritt, så var det ändå rent och prydligt nog, med en ombonad känsla som var nästan lika värmande och lugnande som brasan. Här gick det att glömma kylan utanför. Det fanns ingen falsk drake här, inga krig och inga Aes Sedair, inga män i svarta mantlar. Doften från kitteln som hängde över elden spred sig över hela rummet och Rand greps av en glupande hunger. Hans far rörde om i kitteln med en långskaftad träslev och smakade sedan på innehållet. Lite till. På ett tvättställ vid dörren stod en kanna och ett fat och Rand skyndade att tvätta ansikte och händer. Vad han ville ha var ett varmt bad för att skölja bort svetten och driva kylan ur kroppen. Men det skulle han få när de hade hunnit värma vatten i den stora kitteln i rummet åt baksidan. Tam rotade runt i ett skåp och hittade en nyckel, lika lång som hans hand, och satte den i det stora järnlåset på ytterdörren. När Rand gav honom en frågande blick sa han: "Man kan aldrig vara för säker. Jag kanske inbillar mig, om det inte bara är vädret som gör mig mörk till sinnes, men..." Han suckade och vägde nyckeln i handen. "Jag går och låser bakdörren," sa han och försvann ur rummet. Rand kunde inte minnas att någon av dörrarna någonsin varit låsta. Ingen i Tjuvfloden låste dörrar. Det behövdes aldrig. Åtminstone inte förrän nu. Uppifrån, från Tams sovrum, hördes ett skrapande som om någonting drogs över golvet. Rand rynkade pannan. Om inte Tam plötsligt hade bestämt sig för att möblera om kunde det bara betyda att han drog fram den gamla kistan han hade under sängen. Ännu en sak som inte hade hänt så länge Rand kunde minnas. Han fyllde en liten kittel med tevatten och hängde den på kroken över brasan och sedan dukade han bordet. Han hade själv snidat skålarna och skedarna. Än hade de inte stängt fönsterluckorna. Och då kikade han ut. Men natten hade fallit nu och allt han kunde se var månskuggor. Ryttaren kunde mycket väl vara där ute, men det försökte han låta bli att tänka på. När Tam kom tillbaka stirrade Rand häpet på honom. Han hade ett brett bälte runt midjan och från det hängde ett svärd med en häger i brons på den svarta skidan och ännu en på det långa hjaltet. De enda män Rand någonsin hade sett bära svärd var köpmännens vakter, och län förstås. Att hans far kunde äga ett hade han aldrig ens tänkt på. Bortsett från hägrarna var svärdet ganska likt läns. "Var kommer det därifrån?" frågade han. "Har du köpt det av en gårdfarig handlare? Hur mycket kostade det?" Tam drog långsamt fram svärdet ur skidan. Eldskenet spelade över den glimmande klingan. Det liknade inte alls de enkla, grova vapen Rand hade sett köpmännens vakter bära. Inga ädelstenar och inget guld smyckade det, men ändå tyckte han att det var storslaget. På klingan, som var aningen krökt och skarp, bara längs ena äggen, fanns ännu en häger inetsad i stålet. En kort parerstång vid fästet var smidd som en fläta. Det tycktes nästan bräckligt jämfört med det svärd köpmansvakterna bar. De flesta av dem var tveäggade och breda nog att hugga träd med. "Jag fick det för länge sedan," sa Tam, "långt härifrån. Och jag betalade alldeles för mycket. 2 kopparmynt är för mycket för ett svärd som det här. Din mor tyckte inte om det, men hon var alltid klokare än jag. Jag var ung då och tyckte att svärdet var värt sitt pris. Hon ville alltid att jag skulle göra mig av med det. Och mer än en gång har jag tyckt att hon hade rätt. Att jag helt enkelt borde ge bort det." Eldskenet fick klingan att se ut som om den brann. Rand ryckte till. Han hade ofta dagdrömt om att äga ett svärd. "Ge bort det? Hur skulle man kunna ge bort ett sådant svärd?" Tam fnös till. "Man har väl ingen större nytta av det när man vallar får. Och man kan inte plöja jorden eller slå skörden med det." En lång stund stirrade han på svärdet, som om han undrade varför han stod där med det. Slutligen gav han till en djup suck. Men om jag inte bara har drabbats av tungsinne, om nu turen har vänt sig mot oss, så kommer jag de närmaste dagarna kanske att bli glad över att jag gömde det i min gamla kista istället. Han stack smidigt tillbaka svärdet i skidan och torkade av handen på skjortan med en liten grimas. Maten borde vara klar. Jag lägger upp den medan du kokar te. Rand nickade och hämtade tekannan. Men det var så mycket han ville veta. Varför hade Tam köpt ett svärd? Han kunde inte begripa det. Och var hade Tam fått tag i det? Hur långt bort? Det var aldrig någon som lämnade Tjufloden. Eller åtminstone inte många. Han hade alltid haft en vag föreställning om att hans far måste ha rest. Rands mor hade inte varit härifrån. Men ett svärd? Han hade många frågor när de väl hade satt sig till bords. Tevattnet kokade häftigt och han blev tvungen att linda en trasa runt kittens handtag för att kunna lyfta den av kroken. Hettan gick omedelbart genom tyget. Just som han rätade på sig skakade dörren av ett tungt bultande. Alla tankar på svärdet och den heta kitten han höll i handen försvann genast. Någon granne, sa han osäkert. Mäster Daughtry som vill låna... Men familjen Daughtrys gård, den närmaste granngården, låg en timmes väg bort. Och hur skamlöst Aaron Daughtry än lånade av andra var det inte troligt att han skulle lämna sin gård efter mörkningen. Tam ställde försiktigt de fyllda matskålarna på bordet. Sakta drog han sig bort därifrån och han hade båda händerna på svärdshjältet. Jag tror inte, började han. Och så slog dörren upp och stycken av järnlåset for över golvet. En gestalt fyllde dörröppningen, större än någon man Rand någonsin hade sett. En gestalt i svart brynja som nådde till knäna och med taggar vid handleder, armbågar och axlar. I ena handen höll han ett brett svärd som påminde om en skära. Andra handen hade han framför ögonen som om han ville skydda dem mot ljuset. Rand kände början till en underlig lättnad. Vem det här än var så var det inte den svartklädde ryttaren. Sedan såg han de krökta bagghornen på gestaltens huvud. Horn som nuddade vid övre dörrkarmen. Och där mun och näsa borde ha suttit fanns det en hårig nos. Han tog in allt detta under ett andetag som han sedan släppte ut i ett förfärat tjut samtidigt som han, utan att tänka efter, slungade den kokheta kitteln mot det halvt mänskliga huvudet. Varelsen vrålade, till hälften ett skrik av smärta, till hälften ett djuriskt morrande när det kokande vattnet stängde över dess ansikte. Samtidigt som kitteln träffade varelsen blixtrade Tams svärd till. Rålet övergick i ett gurglande och den väldiga gestalten föll baklänges. Innan den nått golvet försökte en annan tränga sig förbi. Rand skymtade ett vanskapt huvud krönt av två sylvassa horn innan Tam högg till igen och två väldiga kroppar blockerade dörren. Nu hörde han att hans far skrek åt honom. Spring pojk, göm dig i skogen! Det ryckte i kropparna som låg i dörren medan andra varelser utanför försökte dra loss dem. Tam satte axeln mot det rejäla bordet. Med en grymtning välte han det över varelserna. Det är för många för att vi ska kunna försvara oss. Ut genom bakdörren! Spring! Spring! Jag kommer efter! Ännu medan Rand vände sig om skämdes han över att han lydde så snabbt. Han ville stanna och hjälpa sin far även om han inte visste hur. Men fruktan hade strupgrepp på honom och hans ben rörde sig av egen kraft. Han störtade ut ur rummet mot husets baksida så fort som han någonsin i hela sitt liv hade sprungit. Dunsar och skrik från framdörren förföljde honom. Han hade händerna på regeln över bakdörren när hans blick föll på det stora järnlåset som aldrig brukade vara låst. Bortsett från att Tam hade gjort just det ikväll. Han lät regeln vara och rusade fram till ett fönster, sköt upp det och slängde upp fönsterluckorna. Skymningen hade helt förbytts i natt. Fullmånen och de förbiilande molnen fick skuggfläckar att jaga varandra över gården. Skuggor, sa han sig. Bara skuggor. Bakdörren knarrade som om någon eller något utanför försökte skjuta upp den. Han blev torr i munnen. En duns fick dörren att skaka i dörrposterna och gav honom fart. Han gled ut genom fönstret och tryckte sig mot husväggen som en harpalt. In i rummet splittrades trä som om det varit brasved. Han tvingade sig upp i halvt stående ställning. Förmådde sig att titta in, bara med ena ögat, bara i hörnet av fönstret. Han kunde inte urskilja mycket i mörkret, men mer än han egentligen ville se. Dörren hängde på sned och dunkla gestalter smög vaksamt in i rummet, talade med låga, gutturala röster. Rand förstod ingenting av vad de sa. Språket lät strävt, som om det inte passade en mänsklig strupe. Enstaka månstrålar speglades matt i yxor och spjut och saker med taggar. Stövlar skrapade mot golvet och det hördes också ett rytmiskt klickande som av hovar. Han försökte få munnen fuktig igen. Han tog ett djupt, ostadigt andetag och skrek så högt han kunde. De kommer in genom bakdörren! Orden lät som ett kraxande, men han fick åtminstone fram dem. Han hade inte varit säker på att han skulle klara det. Jag är utanför! Spring, far! Och med det sista ordet rusade han bort från huset. Sträva, rasande rop på det främmande språket hördes inifrån. Glas splittrades, högljutt och skarpt. Och någonting dunsade tungt ned i marken bakom honom. Han misstänkte att en av dem hade slagit sönder fönstret hellre än försöka tränga sig igenom den lilla öppningen. Men han såg sig inte om för att se om han haft rätt. Som en räv på flykt undan drevet pilade han in i den närmaste skugga månen kastade, som om han var på väg mot skogen. Sjönk sedan ned på mage och ålade tillbaka till ladugården och de större, djupare skuggorna runt den. Någonting föll över hans axlar och han fäktade vilt, osäker på om han försökte slåss eller fly, tills han insåg att han brottades med den nya räfsskaft som Tam hade gjort. Dumskalle. Ett ögonblick låg han där och försökte sluta flåsa. Dum som en koppling. Till sist kravlade han vidare bakom ladugården och drog räfsskaftet med sig. Det var inte mycket att slåss med, men bättre än ingenting. Försiktigt kikade han runt hörnet mot gårdsplanen och huset. Den varelse som hade hoppat ut efter honom syntes ingenstans till. Den kunde finnas var som helst. Säkert jagade den honom. Kanske smög den sig rent av på honom i detta ögonblick. Skräckslagna bräkanden hördes från fårkätten till vänster om honom. Jorden myllrade omkring som om den försökte finna en flyktväg. Skugggestalter skymtade i de upplysta fönstren på husets framsida och genom mörkret hördes klangen av stål som mötte stål. Plötsligt rämnade ett fönster i en skur av glas och trä när Tam hoppade ut genom det, ännu med svärdet i handen. Han landade på fötter. Men istället för att springa bort från huset rusade han mot baksidan. Struntade i de vanskapta odjur som följde efter honom genom fönstret och dörröppningen. Rand stirrade klentroget. Varför försökte han inte komma undan? Sedan förstod han. Sist Tam hade hört hans röst var det från baksidan. Far, skrek han. Jag är här borta. Mitt i steget snurrade Tam runt, men han sprang inte mot Rand utan bort från honom. Spring, pojk, vrålade han och viftade med svärdet, liksom åt någon som befann sig framför honom. Göm dig! Ett dussin väldiga gestalter strömmade efter honom och sträva skrik och tjut kom luften att skälva. Rand drog sig in i skuggan bakom ladugården. Där syntes han inte från huset ifall någon av varelserna fortfarande var där inne. Han var trygg, åtminstone för tillfället. Men det var inte Tam. Tam som försökte leda odjuren bort från honom. Hans grepp om räfsskaftet hårdnade och han måste bita ihop tänderna för att kväva ett plötsligt skratt. Ett räfsskaft. Att möta en av de där varelserna beväpnad med ett räfsskaft vore inte alls samma sak som en epokkamp med Perrin. Men han kunde inte lämna Tam ensam med det som jagade honom. Om jag rör mig som om jag smög mig på en kanin, viskade han för sig själv, kan de inte höra mig, inte se mig. De kusliga skriken ekade i mörkret och han försökte välja. Mer som en flock sultna vargar. Ljudlöst slank han bort från ladugården, bort mot skogen och grep så hårt om räfsskaftet att det värkte i händerna. Till en början, medan han omgavs av träd, hämtade han tröst från dem. Bland dem kunde han gömma sig från de där varelserna som hade anfallit gården, vad de nu var. Men medan han smög inom skogen skiftade månskuggorna. Och det började kännas som om också mörkret i skogen förändrades och rörde sig. Träden böjde sig illvilligt över honom. Grenar strävade mot honom. Men var det bara träd och grenar? Han kunde nästan höra hur de kvävde sina morrande skratt medan de väntade på honom. Natten gengöd inte längre av vrålen från Tams förföljare. Men i den tystnad som ersatte dem ryckte han till var gång vinden fick en gren att skrapa mot en annan. Han kröp ihop allt mer, rörde sig allt långsammare. Han vågade knappt andas av rädsla för att höras. Plötsligt la någon en hand över hans mun bakifrån och hans handled fångades i ett järngrepp. Förtvivlat klöste han över axeln med sin fria hand för att försöka få grepp om anfallaren. Bryt inte nacken på mig, pojk, hördes Tams hesa viskning. Lättnaden sköljde genom honom, förvandlade hans muskler till vatten. När fadern släppte honom sjönk han ned på alla fyra, flämtade som om han sprungit flera mil. Tam sjönk ned bredvid honom, stödde sig på ena armbågen. Det där skulle jag inte ha försökt om jag hade tänkt på hur mycket du har vuxit de senaste åren, sa Tam lågt. Hans blick gick hela tiden av och an medan han talade, höll vaksamt utkik över mörkret. Men jag måste se till att du höll tyst. Vissa trollocker hör lika bra som hundar, kanske bättre. Men trollocker finns bara... Rand avslutade inte meningen. Inte bara i sagor, inte efter denna kväll. Det där kunde vara trollocker eller den svarte själv, så vitt han visste. Är du säker? Viskade han. Jag menar, trollocker. Jag är säker. Men varför de har kommit till Tjufloden? Jag har aldrig sett några förrän nu ikväll. Men jag har pratat med människor som har gjort det. Så lite grann vet jag. Kanske tillräckligt för att hålla mig vid liv. Hör noga på. En trollocker ser bättre i mörkret än människor, men skarpt ljus bländar dem, åtminstone ett tag. Det kanske är det enda skälet till att vi undkom så många av dem. Vissa kan spåra med hjälp av lukt eller ljud, men det sägs att de är lata. Om vi kan hålla oss undan dem tillräckligt länge ger de nog upp. Rand blev bara aningen lättad. I sagorna hatar de människor och de tjänar den svarta. Om nattens herde har någonting i sin jord så är det trollocker. De dödar för nöjet att döda, har jag hört sägas. Men sedan vet jag inte mer. Utom att man inte ska lita på dem om de inte är rädda för en. Och inte lita för mycket på dem då heller. Rand rös. Han trodde inte att han ville träffa någonting som trollocker var rädda för. Tror du att de fortfarande letar efter oss? Kanske, kanske inte. De verkar inte särskilt klyftiga. När vi väl kom in i skogen hade jag inte svårt att lura dem som var efter mig att springa mot bergen. Tam fumlade vid höger sida och höll sedan upp handen mot ansiktet. Men det är bäst att handla som om de fortfarande letar efter oss. Du är skadad. Tala inte så högt. Det är bara en skråma och jag kan i alla fall inte göra någonting åt den nu. Det verkar åtminstone som om det kommer att bli varmare. Han sjönk ned på marken med en tung suck. Det kanske inte blir så ruskigt att stanna ute i natt. I bakhuvudet hade Rand just hyst tillgivna tankar på sin mantel och jacka. Träden hejdade det värsta av vinden, men det pustar som kom igenom skar fortfarande som en kniv av is. Tvekande rörde han vid Tams ansikte och ryckte till. Du brinner ju. Jag måste få med dig till Nynäv. Snart, pojk. Vi kan inte spilla tid. Det är långt att gå i mörkret. Han tog sig upp på fötter och försökte dra med sig fadern upp. Tam lyckades nätt och jämnt kväva ett stönande och Rand la snabbt ned honom på marken igen. Låt mig vila en stund, pojk. Jag är trött. Rand slog med näven mot låret. Om det varit i trygghet inne i huset med en brasa och filtar, gott om vatten och pilbark, så kunde han kanske ha gått med på att vänta på dagbräckningen innan han spände för Bela och körde Tam in till byn. Men här fanns ingen brasa, inga filtar, ingen kärra och ingen Bela. Men borta vid huset fanns allt det där. Om han inte kunde bära dit Tam, så kunde han kanske ta med åtminstone en del av det till Tam. Om trollockerna hade försvunnit. Förr eller senare måste de ju göra det. Han tittade på räfsskaftet och släppte det. Istället drog han Tams svärd. Klingan glimmade matt i det bleka månskenet. Det långa hjaltet kändes konstigt i handen. Tyngden och balansen var underliga. Han högg ett par gånger i luften innan han med en suck hejdade sig. Det var lätt att hugga i luft. Men om man måste använda svärdet mot en trolllock så var det precis lika troligt att han sprang istället eller blev alldeles stel så att han inte alls kunde röra sig för en trollocken svingade ett av de där underliga svärden och... Sluta, det där hjälper inte. När han skulle resa sig grep Tam tag i hans arm. Vart ska du? Vi behöver kärran, sa han vänligt, och filtar. Han blev förfärad när han märkte hur lätt det var att lossa faderns grepp om hans arm. Vila dig, jag kommer tillbaka. Var försiktig, sa Tam. Han kunde inte se Tams ansikte i månskenet, men han kunde känna blicken på sig. Det ska jag. Försiktig som en mus i ett höknäste, tänkte han. Tyst som de andra skuggorna gled han in i mörkret. Han tänkte på alla de gånger han som barn lekt kull i skogen med sina vänner, smugit på dem, ansträngt sig för att inte höras förrän han kunde lägga handen på någons axel. Av någon anledning kunde han inte få det här att kännas likadant. Medan han smög från träd till träd försökte han göra upp en plan. Men när han väl kom fram till skogsbrynet hade han gjort upp och förkastat minst 10. Allting berodde på huruvida trollockerna fortfarande var kvar. Och om de var borta kunde han helt enkelt gå fram till huset och ta det han behövde. Om de var kvar. I så fall fanns det ingenting annat att göra än att gå tillbaka till Tam. Han tyckte inte om det. Men han gjorde inte Tam någon tjänst genom att bli dödad. Han kisade mot huset på gården. Ladan och fårkätten var bara mörka skuggor i månskenet. Men ljus syntes i fönstren på framsidan och genom den öppna dörren. Är det bara ljusen som far tände? Eller väntar trollockerna? Han hoppade krampaktigt till när han hörde en nattskärras pipiga skri. Och sedan sjönk han skakande ihop mot ett träd. Det här ledde ingenstans. Han sänkte sig ned på mage och började åla. Höll klumpigt svärdet framför sig. Han höll hakan mot marken hela vägen fram till fårkätten. Hopkurad mot stenmuren lyssnade han. Inte ett ljud störde natten. Försiktigt makade han sig upp så pass att han kunde se över muren. Ingenting rörde sig på gården. Inga skuggor flimrade mot husets upplysta fönster eller i dörröppningen. Bela och kärran först, eller filtarna och det andra. Det var ljuset som fick honom att bestämma sig. I ladugården var det mörkt. Där inne kunde vad som helst vänta, och han skulle inte märka det förrän det var för sent. Inne i huset kunde han åtminstone se vad som fanns. När han började sjunka ned igen hejdade han sig plötsligt. Det hördes inga ljud. De flesta av fåren hade kanske redan slagit sig till ro och somnat om, även om det inte var troligt. Men några var alltid vakna, till och med mitt i natten. Prasslade, bräkte då och då. Han kunde knappt urskilja deras mörka siluetter mot marken. Ett låg nästan intill honom. Han försökte att inte åstadkomma några ljud när han tog sig upp på muren tills han kunde sträcka ut en hand mot den otydliga gestalten. Fingrarna rörde vid lockig ull och sedan väta. Fåret rörde sig inte. Han tappade helt andan och släppte taget om muren. Förlorade nästan svärdet när han föll ned på marken utanför kätten. De dödar för nöjes skull. Darrigt torkade han av det våta mot marken. Häftigt sa han sig att det här inte förändrade någonting. Trollockerna hade haft sin slakt och försvunnit. Han upprepade detta för sig själv och kröp vidare mot huset. Höll sig så tätt in till marken han kunde, men försökte samtidigt se sig om åt alla håll. Aldrig hade han trott att han skulle avundas daggmaskarna. Grytan låg upp och nedvänd i askan i härden. Rummet var fullt av splittrat, sönderslaget trä. Det fanns inte en hel möbel kvar i rummet. Till och med bordet stod på sned och två av bordsbenen var avkapade i korta stumpar. Alla lådor hade dragits ut och slagits sönder. Alla skåp stod öppna och många av skåpluckorna hängde på ena gångjärnet. Innehållet var utslängt över förödelsen och allting var täckt av ett lager av något vitt. Mjöl och salt att döma av de sönderskurna säckar som låg slängda runt eldstaden. Fyra förvridna kroppar låg i en hög i återstoderna av möblemanget. Trollocker. Rand kände igen en av dem på bockhornen. De andra påminde om denne, hur olika de än var. Vämjeliga människoansikten förvrängda av nosar, horn, fjädrar och päls. Att deras händer nästan var mänskliga gjorde bara saken värre. Två bar stövlar, de andra hade hovar. Han såg på dem utan att blinka tills det sved i ögonen. Ingen av trollockerna rörde sig. De måste vara döda, och Tam väntade. Han sprang in genom dörren och stannade. Stanken fick det att vända sig i magen. Ett stall som ingen hade mockat på månader var det enda han kunde komma på som ens till närmelsevis kunde mäta sig med det här. Väggarna var nedsmetade med vidriga fläckar. Han försökte andas genom munnen när han började rota igenom röran på golvet. Det hade funnits en vattensäck i ett av skåpen. Ett skrapande ljud bakom honom fick honom att bli kall ända in i märgen och han snurrade runt och snavade nästan över återstoderna av bordet. Han återfick balansen och jämrade sig och hans tänder skulle ha skallrat om han inte hade bitit ihop dem så att det värkte i käkarna. En av trollockerna höll på att resa sig. En vargnos stack fram under insjunkna ögon. Tomma, orörliga ögon och alldeles för mänskliga. Håriga, spetsiga öron som det hela tiden ryckte i. På vassa getklövar steg trollocken över en av sina döda kamrater. En likadan, svart ringbrynja som de andra bar raspade mot läderbyxor. Och vid dess sida hängde ett av de väldiga krökta svärden. Den muttrade någonting, gutturalt och skarpt, och sa sedan: "De andra har gått. Narg stannar. Narg är klyftig." Orden var förvrängda och svåra att förstå. De kom ur en mun som inte avsätts för mänskligt tal. Tonfallet var tänkt att vara lugnande, tänkte han. Men han kunde inte ta blicken från de fläckiga tänderna, långa och vassa, som blixtrade var gång odjuret talade. Narg vet att vissa kommer tillbaka ibland. Narg väntar. Du behöver inte svärdet. Lägg bort svärdet. Inte förrän trollocken sa detta märkte Rand att han stod med Tams svärd darrande framför sig i båda händerna med spetsen riktad mot den väldiga varelsen. Han nådde den inte ens till skuldrorna och dess bringa och armar skulle ha fått Mr. Luhan att se liten ut. Narg gör inte illa. Trollet tog ett steg närmare, gjorde en åtbörd. Du lägger ned svärdet. Det mörka håret på dess handryggar var tjockt som päls. Stanna där du är, sa Rand och önskade att hans röst varit stadigare. Varför gjorde ni så här? Varför? Vi är dig, Rogda. Morrandet förbytte snabbt i ett leende. Lägg ned svärdet. Narg gör inte illa. Myrdral vill prata med dig. Det glimtade till av en känsla i det vanskapta ansiktet. Fruktan. Andra kommer tillbaka. Du pratar med Myrdral. Den tog ett steg till och den stora handen la sig till rätta på svärdshjältet. Du lägger ned svärdet. Rand fuktade läpparna. Myrddrell. I natt var de värsta gestalterna ur sagorna här. Om en blekman var på väg så fick det trollockerna att krympa i jämförelse. Han måste komma undan. Men om trollocken drog sitt väldiga svärd skulle han inte ha en chans. Han tvingade sina läppar att le ett darrigt leende. För all del. Han lät båda armarna falla ned efter sidorna, men greppet om svärdet hårdnade. Jag skall prata. Vargleendet blev en morrning och trollocken kastade sig över honom. Rand hade inte trott att någonting så stort kunde röra sig så fort. Förtvivlat höjde han svärdet. Den vidundliga kroppen dunsade in i honom, slängde in honom i väggen. Luften trycktes ur hans lungor i en väldig flämtning. Han kippade efter luft när det tillsammans föll till golvet med trollocken överst. Frenetiskt kämpade han under den förkrossande tyngden. Försökte undkomma de grova händerna som trevade efter honom, de huggande käftarna. Plötsligt ryckte trollocken till och blev stilla. Rand var mörbultad och blåslagen, halvkvävd av tyngden ovanpå sig, och ett ögonblick kunde han bara klentroget ligga där. Men han sansade sig snabbt, tillräckligt för att åtminstone slingra sig loss från kroppen. För nu var det bara en kropp. Den blodiga klingan på Tams svärd stack upp ur mitten av trollockens rygg. Han hade lyckats höja svärdet i tid, trots allt. Blodet täckte Rands händer och hade satt en svartaktig fläck över skjortbröstet. Det vände sig i magen och han måste svälja hårt för att inte kräkas. Han darrade lika våldsamt som han gjort när han varit som allra räddast. Men den här gången var det av lättnad över att vara vid liv. Andra kommer tillbaka, hade trollocken sagt. De andra trollockerna skulle komma tillbaka till gården. Och en myrdral, en blekman. I sagorna var blekmän 7 meter långa, hade ögon av eld och red skuggor som om det varit hästar. När en blekman vände sidan till försvann den och inga väggar kunde hejda den. Han måste göra det han kommit hit för att göra och ta sig härifrån snabbt. Grymtande av ansträngning vände han på trollockens kropp för att få tag i svärdet och sprang nästan sin väg när öppna ögon stirrade på honom. Det tog honom ett ögonblick att inse att det stirrade genom en hinna av död. Han torkade händerna på en tygtrasa, Så sent som på morgonen hade det varit en av Tams skjortor och drog loss svärdet. När han hade rengjort det släppte han motvilligt trasan på golvet. Det här var inte rätt tillfälle till renlighet, tänkte han. Och han måste bita ihop tänderna för att inte skratta. Han förstod inte hur det skulle kunna göra så rent i huset att det gick att bo där igen. Den fruktansvärda stanken hade förmodligen redan gått in i väggtimret. Men det hann han inte tänka på. Han hade inte tid med renlighet. Inte tid med någonting, kanske. Han var säker på att han glömde en massa saker som de skulle behöva. Men Tam väntade och trollockerna skulle komma tillbaka. Han samlade ihop det han kunde komma på i hastigheten. Filtar från sovrummen en trappa upp och rena trasor att lägga om Tams sår med. Deras mantlar och jackor. En vattensäck han brukade ha när han tog ut fåren på betet. En ren skjorta. Han visste inte när han skulle få tid att byta, men han ville komma ur sin blodfläckiga skjorta så fort han fick tillfälle. De små påsarna med pilbark och andra mediciner låg i en mörk, kladdig hög som han inte kunde förmå sig att vidröra. En hink av det vatten Tam hade burit in stod fortfarande vid eldstaden. Och mirakulöst nog hade ingen spilt eller rört det. Han fyllde vattensäcken från det, vaskade snabbt av händerna i resten och gick hastigt en runda till för att se om han hade glömt något. I förödelsen hittade han sin båge, prydligt bruten på mitten där den var som tjockast. Han rös när han lät delarna falla. Det han redan hade samlat ihop fick lov att räcka, avgjorde han. Snabbt la han alltihop i en hög utanför dörren. Det sista han gjorde innan han lämnade huset var att gräva fram en stormlykta från röran på golvet. Det fanns fortfarande olja kvar i den. Han tände veken på ett av ljusen och drog för skydden. Dels mot vinden, men mest för att inte dra uppmärksamheten till sig. Och skyndade ut med lyktan i ena handen och svärdet i den andra. Han var inte säker på vad han skulle finna i ladugården. Fårfällan hindrade honom från att hoppas för mycket. Men han behövde kärran för att kunna forsla Tam till Imonswall. Och för att kunna använda kärran behövde han Bela. Nödtvånget fick honom att hoppas en smula. Ladugårdsdörrarna stod öppna och den ena gnisslade på gångjärnen när den rörde sig i vinden. Inuti såg det först ut som det alltid hade gjort. Sedan föll hans blickar på tomma bås och dörrar som slitits loss från sina gångjärn. Bela och kon var borta. Snabbt gick han in i ladugårdens bakre del. Kärran låg på sidan och hälften av ekrarna var brutna. Av ena skackeln fanns bara en fotslång stump kvar. Nu fylldes han av den förtvivlan han försökt hålla stången. Han var inte säker på att han kunde bära Tam ända till byn, ens om fadern klarade av att bli buren. Smärtan kanske skulle döda Tam innan febern gjorde det. Men det var den enda chans han hade kvar. Han hade gjort allt han kunde göra här. När han vände sig om för att gå föll hans blick på den avhuggna skackeln som låg på golvhalmen. Med ens började han le. Hastigt ställde han ned lyktan på golvet och la svärdet bredvid. Och i nästa ögonblick brottades han med kärran. Tippade över den så att den med ett knakande av fler ekrar som brast hamnade på rätt köl igen. Och satte sedan axeln mot den för att välta över den på andra sidan. Den oskadade skackeln stod rakt upp. Han nappade åt sig svärdet och började hacka i det hårda askträet. Till hans belåtna häpnad flög stora träbitar iväg vid varje hugg och han kom igenom skackeln lika snabbt som han skulle ha gjort med en bra yxa. När skackeln föll ner på golvet såg han med förundran på svärdet. Också den mest välvässade yxa skulle ha blivit slö om han huggit igenom detta hårda, åldrade trä med den. Men svärdet såg ut att vara lika skarpt och blänkande som innan. Han rörde vid äggen med tummen och satte den hastigt i munnen. Klingan var fortfarande vass. Men han hade inte tid att förundras. Han blåste ut lyktan. Det var onödigt att sätta eld på ladugården ovanpå allt det andra. tog skacklarna och sprang iväg för att hämta det han hade lämnat vid huset. Det var en otymplig börda, inte tung men svår att balansera, svår att hålla i styr. Skacklarna gled och halkade i hans famn när han snavade över den plöjda åken. När han väl kommit ut i skogen igen var det ännu svårare att bära. De fastnade i träd och fick honom nästan att tappa fotfästet. Det skulle ha varit lättare att släpa dem efter sig, men då skulle han ha lämnat ett tydligt spår. Han tänkte vänta så länge som möjligt med att göra det. Tam låg kvar precis där han hade lämnat honom, såg ut att sova. Han hoppades att det var sömn. Plötsligt blev han rädd, släppte bördan och la handen mot faderns ansikte. Tam andades fortfarande, men febern hade stigit. Beröringen väckte Tam, men bara till omtöcknad halvslummer. Är det du, pojk? Sa han matt. Oroade mig för dig. Drömde om förr. Mardrömmar. Med ett lågt mumlande somnade han igen. Oroa dig inte, sa Rand. Han la Tams mantel och jacka över honom som skydd mot vinden. Jag ska se till att du kommer till Ninive så snabbt jag kan. Lika mycket för att lugna sig själv som för Tams skull fortsatte han att prata medan han tog av sig sin blodfläckade skjorta. Nästan utan att lägga märke till kylan i sin iver att bli av med den och skyndsamt drog på sig den andra. När han kastade bort den blodiga skjortan kändes det som om han just hade fått ta ett bad. Vi är tryggt tillbaka i byn om en liten stund och klokfrun ställer allt till rätta. Du ska få se. Allt kommer att bli bra. Den tanken var som en fyrbåk när han drog på sig jackan och böjde sig ned för att se till Tams sår. De skulle vara i trygghet när de väl kom till byn. Och Ninive skulle bota Tam. Han behövde bara forsla dit honom.